Men han, alltså han var, jag kommer ihåg att titta, han var så himla bra i den där trailen. I den där filmen med hon Melissa McCarthy, hon heter. Spy någonting.
Just
det. Då är han med ganska mycket i trailen liksom.
Men vet du, var väl en svensk trailer förmodligen.
Tror du det?
Men de var anpassade för svenska marknaden.
Ja, särskilt lätt manipulerad.
Men sen, jag inte fattar när jag gick från MTV till MTV Nordic.
Nej.
Fan vad Kent är stora.
Ja, precis. när jag började förstå att The Rasmus låg etta. Tänkte jag, nu något som är knäppt. Kan det finska bandet The Rasmus vara så stora?
Hela världen nynnar på If You Were Here. Det här är det 12:e avsnittet av Stormens utveckling, en podcast för Aftonbladet Kultur i samarbete med fackförbundet ST. Jag heter Ola Söderholm, jag sitter här i Malmö musikstudio med Jonathan Unge. Hej hej.
Hejsan.
Jag har inte riktigt haft tid att jobba på länge, för att jag var så himla pappaledig.
Ja, just det.
Hela tiden.
Just det.
Men nu nästa vecka ska jag äntligen få lämna bort min lilla son till samhället.
Gud vad skönt det ska bli.
Ska börja på förskolan, eller dagis.
Du anar inte hur mycket du kommer älska honom mer nu.
Nej, jag bara träffar honom 5 timmar om dagen.
Ja, lite distans.
Ja, just det.
Kan behövas.
Mm. Ja, jag ser fram emot att få längta efter mitt barn.
Mm.
Men i alla fall, men det kommer ske nu då. Så då kanske jag mera igen kommer få tid att skriva ner sammanfattningar av olika böcker om humanekologi.
Titta på det kommer bli.
Och läsa upp dem här i podden. Men jag faktiskt nu, just i och med att jag ändå har varit föräldraledig, att man kanske kan göra någonting med det. Att jag har nu försökt att för första gången att intressera mig för det här med föräldraskap.
Mm. För eller emot?
Ja, nej, jag vet inte. Jag har mer av det här att jag gör väl föräldraskapet. Alltså jag lägger ju ner tiden. Men jag är inte så intresserad av det.
Du har inte pluggat det?
Jag har inte pluggat det. Jag är också rätt ointresserad av detaljerna.
Mm.
Jag vet inte hur många tänder han har.
Nej.
Men jag menar kanske mer att jag inte var så intresserad av filosofin kring barnuppfostran heller så mycket då.
Nej.
Och strategierna kring det. Hur ska man vara och det här måste man lära sig och plugga in saker. Utan jag då mer kanske bara tänkt, eller inte tänkt, men tänkt att det här får ske organiskt. Men jag blev lite inspirerad till att ändå försöka undersöka den här grejen nu då, för att det var massa media om att Jesper Juhl, om Jesper Juhl i media för att han dog.
Ja, just det, jag hörde det.
Det gjorde mig lite inspirerad till att hitta poddmaterial då, kanske också som en bieffekt att jag utvecklar mitt föräldraskap.
Det är någon som man blir slagen i huvudet med ibland, och man typ skambelägger barn eller får man att verka dum i huvudet. Om jag säger så här, men vet du på riktigt inte att Kina ligger i Asien till min dotter.
Mm. Då får du reda att enligt Jesper Juhl ska du säga jag känner att Kina ligger i Asien. Du får integritet kring hur du känner. Men du ska också visa att du förstår att din dotter har sin integritet.
Jag får inte göra klart för min dotter hur oerhört besviken och korkad jag tycker att hon är som inte vet.
Nej, precis.
Var Kina ligger.
Ja, det är väl en av Jesper Juhls grejer kanske att man ska...
Geografi, shame inte.
Man ska klara av att stå på sig själv utan att på samma gång idiot förklara den andra.
Ja, det är jättesvårt.
Ja, nästan omöjligt. men Jesper Juhl, han är då en dansk familjeterapeut. Han har blivit en stor guru på grund av sina tankar om modern, icke-auktoritär barnuppfostran. Han gillar ju inte ordet uppfostran ens då, men... Hur man är med sina barn.
Oh, tills, hur många intervjuer har det varit med, som börjar så? Vad är din syn på barnfostran? Ja, jag tycker inte att uppfostran. Direkt blir man liksom shamed.
Ja, vad bra. Det var verkligen.
Bra dansk också.
Karsten Tore Bjerreklass. Bokstavligt talat alltså.
Ja, visst. Det. Ja.
Men du har inte läst honom, eller?
Nej.
Nej. Men det, jag tror att han är... som jag förstått det så är han extremt hyllad och en gammal institution för väldigt många.
Här i Skandinavien eller i världen?
Ja, ännu mer Skandinavien, men också hela världen. Mm. Alla är tokiga i Jesper Juhl. Mm. Eller Jesper Juhl är egentligen, tror jag.
Okay.
Den känns som Jesper Juhl i Sverige.
Mm.
Det är som där med Knausgård och Johaug.
Mm.
Att det är egentligen Knausgård och Johaug.
Vad heter den första?
Knausgård, ungefär. Tror jag.
Han tjänar på det svenska uttalet.
Ja, men vi säger inte, man kan inte säga Knausgård i Sverige. Det är så här.
Nej, det blir,
det blir så här. Det är som det där Big Lebowski-mimet där, att you're not wrong, you're just an asshole.
Ja, just det. Just det.
Så att det är Jesper Juhl helt enkelt. Men jag läste då nu Jesper Juhls mest kända bok Ditt kompetenta barn från 1995. Eller jag kan läsa kanske halva, sen skummade jag resten. Typ. Men Juhl menar då bland annat på i den att ett barn är en människa. Mm. Att det är ett viktigt budskap i den boken.
Okay.
Inte en inkompetent halvmänniska som ska lyda och formas till någonting, utan man måste förhålla sig till barnet som en hel människa. Man ska stödja barnets autonomi. Barns reaktioner är betydelsefulla och de ska tas på samma allvar som andra människors.
För att inkompetenta är de ju, det får man ändå säga.
Nej, de är alltså, han menar ju på att de är väldigt kompetenta. Men jag tyckte det var lite rörande att tänka på att barnet är en människa. Mm. Att det tänker man inte alltid på. Att han är en liten människa. Att jag blev lite rörd. Jag kände att jag är kanske inte bara en man som är oförmögen att känna kärlek och inte vet om något annat än begäret och tävlan män emellan. Kanske kan Jesper Juhl hjälpa mig att komma i kontakt med något annat. Kanske. Men boken Ditt kompetenta barn, den här kompetensen, den innebär då det här att barnet är kompetent och att dess reaktioner är alltid rimliga och logiska. Och man ska alltid lyssna på dem. Känns det intuitivt sant för dig?
Inte intuitivt.
Nej. Men det är att barn alltid samarbetar med föräldrar.
Okej.
Menar han. Alltså inte då genom att, inte så här kanske på ett ytligt plan då, inte genom att göra som vi vill vid varje givet tillfälle. Men de samarbetar genom att sätta fingret på vad som på ett djupare plan är fel. Och tvinga oss att jobba med det och åtgärda det.
Så alltså, när den säger till exempel, och den blir tokare för att den inte får någon leksak. Mm. Då är det egentligen något annat som är problemet.
Ja, men lite så. Att det våra kompetenta barn kommunicerar till oss. Om vi lyssnar på dem på rätt sätt.
Okay.
Han använder så här olika exempel. Till exempel en flicka som nyligen börjat på förskolan.
Mm.
Och det går bra varje gång pappa lämnar henne.
Mm.
Men hon gråter varje gång mamma lämnar.
Mm.
Det leder till diskussioner mellan föräldrarna om hur bra eller dålig förskolan är. Hur överbeskyddande modern är eller hur lite faren bryr sig. Men i de allra flesta fall handlar det då om att modern inte är känslomässigt beredd att skiljas från sitt barn. Hon är orolig, ledsen, nervös eller olycklig men har undertryckt dessa känslor eftersom familjens livssituation är sådan att de inte kan vara hemma och passa barnet. Även om modern alltså inte längre är medveten om dessa känslor så märker barnet dem och kopierar dem. Och barnet ger då sin mor en kompetent återkoppling som på vuxenspråk skulle lyda: kära mamma, det är något som är fel mellan oss. Ett eller annat är ouppklarat. Jag gör dig uppmärksam på det och räknar med att du vill ta ansvar för att få det uppklarat så att vi bägge kan känna oss bättre till mods.
Oj, det var kompetent. Men det, okay, men det glädjer mig, för det bevisar min tes om att det är nästan alltid mammans fel.
Ja, precis. Jag vet inte om det var det som var Jesper Juhls ärende här. Men...
Tack Jesper Juhl.
Men det är så där, om vi då skulle fråga denna mamma som just har lämnat ett skrikande barn om hennes barn samarbetar. Tycker du att barnet samarbetar? Då skulle hon säga nej.
Mm.
För att det håller ju på att vråla som en galning. Och det skulle hon göra då för att hennes föreställning om samarbete liknar mer anpassning. Alltså att hennes barn lät sig lämnas tyst och odramatiskt. Men det är då så små barn samarbetar. Alltså de tänker inte samarbeta om att bara lindra symptomen, snygga till ytan. Utan de ska alltid gå till roten av det onda.
Det hade varit bättre om barn tidigt lärt sig sköta själv och skit i andra.
Men hur tänker du då?
Ja, är det ett problem? Barnet gråter över att mamman är konstig.
Mm, ja, just det.
Är det hon gråter över?
Ja, precis. Att problemet här är inte att jag inte kan hålla god min under lämningen, mamma. Utan problemet är att du mår piss. Och det känner jag.
Och det känner, okay. Och hon bryr sig om att mamma mår dåligt.
Ja, exakt.
Men hade varit ett riktigt kompetent barn så hade hon sagt sådär, det där är hennes skit. Den får hon dela med.
Mm. Ja, just det. Men, alltså, det, är väl
det här har inget med mig att göra. Och det är det som är problemet med barn, att de är så omnipotenta. Att de liksom, att de tar in alla problem runt sig och gör det till sig själva. Ja. Är det jag? Är det där? Är det, har de skilt sig på grund av mig och sådana saker? Vilket det kan, i och för sig kan vara, men liksom.
men om de på riktigt klarade av det där, som du säger, att ja, skit
att
ändra,
då hade det varit bättre av världen. Liksom.
Men det som händer nu är ju då att antingen så kan man förstå den här signalen, eller så förstår man den inte och bara tvingar fram en sån kadaverdisciplin, lydnad.
Ja,
och då börjar hon hålla god min.
Ja.
Fast hon är så här, har nedfälld blick.
Och när hon gör det, så löser sig allt.
Ja, men då är det att då börjar hon så här med självskadebeteende när hon är lite äldre. Ah, och sånt där.
Okay.
Och, för att man, är, för att man så här ska stoppa, man har en sån kultur att man stoppar känslorna i en liten burk och skruvar åt locket hårt.
Okay.
Så det är det att, ja, att han har såna liksom... Ja, men jag håller på med sådana exempel att om man har en 6 eller 8 månaders bebis på armen och någon knackar på och så är man är orolig eller nervös över den här gästen som kommer in, då genomskådar bebisen ens fake leende och vänder bort ansiktet från gästen och börjar gråta.
Och jaha, alla personer som har sett med gråtande barn och så säger de att hon är lite blyg.
Ja, just det.
Då är det bara egentligen den som håller i barnet som tycker att du är en nervig sopa som man inte orkar ha att göra med.
Barnet samarbetar inte då på ett ytligt sätt, för den gör situationen lite mer pinsam än om man vrålar. Men den identifierar korrekt att det egentliga problemet här är att du är en sån fjant, pappa.
Och det,
så jag slutar där, vilken,
vilken svag liksom, syltrygg man är.
Ja, exakt.
Att det... Vilket jävla skitbarn.
Ja, men det är ju, men den brutaliteten har ju alla barn.
Ja.
De är ju så brutala.
De är sjukt brutala. Och det, kompetenta såklart.
Oerhört kompetenta.
Det är synd att de är så oerhört kompetenta och brutala. Det är så himla dålig kombination.
Ja, exakt. Att du klarar av att identifiera allt som sker hela tiden.
Ja.
Och så ska du på ett väldigt dramatiskt sätt peka finger mot det. Men det är också att den ärligheten kan man ju uppskatta med barn.
Mm.
Till exempel att de så här gråter och skriker om de måste vara ensamma med mig. Alltså de reagerar ju bara som jag vet att alla människor känner när de blir själva med mig. Men det är bara att vuxna är så här för söndersocialiserade för att vråla av ångest i det läget. Men, så här, men jag ser ju paniken i deras ögon.
Ja, precis.
Och det blir så plågsamt det där att nu låtsas vi att Ola är en människa. Fast de vet att det inte är så. Jag vet att de vet.
Ja.
Så då, jag menar att jag ändå kan uppskatta barn på det viset väldigt mycket.
Det är stort av dig.
Mm, att nu är det, att jag känner mig galen där det här som jag vet. Det som jag vet finns i luften, aldrig artikuleras.
Nej.
Så det är en sån här befrielse, umgås med barn.
Precis.
Som bara skriker av ångest. För att du känner jag, att jag är i rubbet och inte har kontroll.
Om du och jag är Jofi och dricker öl och Jofi måste gå hem plötsligt, utan att säga något. Då hade du velat ha en helt annan reaktion än
mig. Ja, precis.
Ska skvätta ut ölen. Skrika tills bartenden kommer och hämta mig.
Liksom börja med något så här självdestruktivt beteende.
Bara äta fimpar.
Bara dunka huvudet i en vägg. Någon sån. Reagera som en riktigt kompetent 5-åring och bara börja dunka huvudet i en vägg.
Sen kommer servitrisen och bara, fattar du inte vad han försöker säga, Ola?
Jo, det gör jag. Det gör jag.
Och jag
kommer en sån här jovialisk, fryntlig dansk. Ja. Lägger en hand på min axel och förklarar vad som sker.
Den här 40-åringen är väldigt kompetent. Jag håller med om att den är extremt brutal.
Mm.
Men,
precis. Men det är det barnen gör med sin kompetens.
Ja.
De identifierar den underliggande sjukdomen alltid.
Ja.
Och deras så här, barns självdestruktiva beteende beror på att de har identifierat och reagerat på någon otrygghet. Att det finns något i relationen i familjen som de vuxna måste bli bättre på att ta ansvar för.
Skulle man kunna ha liksom att man bara tog ett random, går det liksom med vilket random barn som helst? Alltså skulle du kunna ha liksom en familjeterapi och så är det en terapeut där, men så då och då så tar ni in ett barn som då får reagera. Man kanske inte kan pinpointa exakt, såklart.
Mm. Just det. Men det, ja men precis, men det kanske, ja men det är som att så här, barn är som så här medium fast på riktigt då, ja. Att de bara skulle kunna gå in i ett hushåll och känna vad som är känna vad som är fel.
Precis. Så att här finns det här, att oförlöst sexualitet.
Just det. Man måste bara börja gråta när pappan bara gör något, någon lite häftig rörelse i köket, ja. Som han brukar göra för att han är undertryckt på något sätt.
Han är bög. Pappa, du är egentligen bög.
Ja, det kanske går att använda dem så. Mm. Just det, ja, men det är deras, ja, men deras kompetens går då ut på det här, just det här, att de inte är kompetenta på ytan, utan de identifierar alltid den underliggande sjukdomen.
Ja.
Att det är så här, det är något som är i grunden fel här. Vi har reagerat på någon, jag har reagerat på någon otrygghet i vår familj. Och ni, ni vuxna måste bli bättre på att ta ansvar för de sociala relationerna.
Ja.
Men då, så egentligen kan man säga då lite att tricket är egentligen då att det ska vara bra i familjen.
Ja.
Det ska vara bra.
Precis, ja.
Om dina barn ska bli trygga, ansvarstagande individer med bra självkänsla, så uppnår du det genom att allt är genuint på djupet bra.
Okej. Okay.
Det är ett svinbra
tips.
Det är en väldigt det är en väldigt bra insiktsfull bok, men rådet är ju då ganska mycket att om du bara är en jävligt bra människa
och trygg,
då kommer du bli en bra förälder.
Ja.
Var inte en trasig människa.
Nej.
Ha inte en massa ouppredd skit som yttrar sig i självdestruktivt beteende. Var lyhörd, ha förmåga till självkritik, ha kontakt med dina känslor, ta ansvar. Ägna dig inte åt skuldbeläggande. Var kommunikativ, respektfull. Om du bara är allt det här, då på något magiskt sätt kommer barnet vibba in på det.
Okej.
Okay. Och också känna sig trygg.
Bra människa.
Ja, känna sig trygg av det. Så det är bara ett sånt enkelt knep man kan ta till.
Ja, precis.
När man ska uppfostra någon att allt bara ska vara i grunden.
Så fem personer av varje miljon människor kommer
vara bra föräldrar. Ja, just det. Nej, men det är väl inte det kanske att man ska vara perfekt, utan
vara bra.
Ja, eller jag tror så här, rådet eller metoden, eller det är väl att han, eller det är väl att inte alls hålla på med metoder.
Men jag tycker
att inte hålla på med uppfostran.
Nej.
Att han, eller vad sa du? Ja.
Nej, jag bara känner så här, man tar det på allvar, det blir så här. Varför gråter mamma? Berätta för mig, Putte. Varför är jag så ledsen? Putte, säg.
Jag
vet ju att du vet.
Jag är så undertryckt. Jag har tryckt ner de här känslorna i 30 år. Men du är så oerhört kompetent fortfarande.
Fan, det är grejen med mig.
Jaha, det var farbror Urban. Här på sommarstugan när jag var 12. Tack, Putte.
Urjan, Putte, pekat ut dig. Syns i tingsrätten. Jag har ett jävla expertvittne. Okej, okay. Nej, precis. Ja, ja.
Betyder det här också att häxprocesserna
var
rätt egentligen? Barnen hade rätt, alltid.
Det kunde inte vara häxor, men de var lite av en bitch, de som brändes. Men du, var de som gav upp problemen. Förlåt, vad händer nu?
Nej, men, just att... Att rådet inte är sådär, du ska vara, allt ska vara perfekt bra i familjen. Eller det är bra om det är det. Men att, eller rådet, alltså Jules råd eller metod. Att det är väl lite så här att inte alls hålla på med metoder.
Mm.
Att inte hålla på med uppfostran då, att han inte gillar det ordet och så. Men just det att inte se, eller det att man inte ska se barnet som ett sådär, som ett problem. Som en Rubiks kub som kan lösas med olika tekniker och sådär. Utan... Ja, se barnet som en människa och visa sig själv som en människa för barnet också. Inte hålla på med illusioner och fasader. Att man då med hjälp av barnets kompetens får lära sig mer om sig själv.
Mm-hmm.
Får veta då.
Usch, obehagligt låter.
Och hitta sin egen autentiska föräldrastil.
Komma liksom hem och spegla sig. Och så får man liksom se sin svarta, vidriga själ i mellans fel och brister i ens barns ögon varje dag.
Mm. Ge mig Anna Wahlgren som bara säger... Ja. Stäng in.
Håll ner att det inte slutar röra sig.
Om man är lite... Sätt honom i en varm bil i några minuter. Så han lugnar sig.
Ett dåsigt barn. Ett bra barn.
Men det är David Ruids skämt.
Är det?
Ja, man hade någon rolig stanna på det. Att det alltid var... att jag var så chockad över att det varför inte gör så längre. För att det var hans mammas standard move. Liksom. Du är så bara uppfostra barn. Sätter dem i en varm bil som lugnar sig. Nej, men man vill ha något sånt. Time out. Jag vill bara ha time out. Jag orkar inte bli en utredd människa. Nej. Jesper Jul. Jag vill bara säga att jag ska göra en time out med mitt barn. Eller...
David Rids mamma blir anhållen för att hon glömt sitt barn i bilen. Hon bara glömt.
Men det är att han är emot liksom då auktoritär uppfostran. Det är mycket att man ska respektera barnets integritet och sådär, inte dunka in beteenden i barnet utan vägleda barnet till att det själv ska hitta ett sätt att interagera på ett bra sätt med sin omgivning. Men att det är den här skillnaden på alltså de gamla samhällena då man skulle lyda.
Ja.
Att det var, liksom, det var en yttre auktoritet som var över en, men att i de här moderna individualistiska samhällena så är man då autonom själv som individ.
Ja.
Och man ska vilja göra rätt själv, ja. Inte göra rätt för annars får man spö.
Nej.
Det är lite sån här klassisk sån där, du vet, vänsterteoretiker grej att de pratar om det som en sån här kritik, att det är ännu ett led i förtrycket, eller om man ska säga det där, just att du blir inte piskad utav någon, att du vet att det där med förtryckaren som håller piskan, utan du ska piska dig själv.
Ja,
att,
precis.
Att du ska inte lyda, du ska inte bara lyda, du ska vilja lyda.
Just det.
Det där har du hört, sånt, ja, men typiskt vänstertugg då.
Just det. Och det vill han, är han för eller emot det?
Nej, men det, han är, eller han kallar det inte förtryck, men, ja, men just bara det här att det, att förr i det så här gamla samhället så var det den här typen av barnuppfostran, om man skulle få uppfostra barn och bara lyda dem, så var det en sån här viktig, att det var, ja, men att det var så en nödvändig försmak på vad som väntade som vuxen samhällsmedborgare i de här gamla feodala eller auktoritära samhällena. Men att nu är vi liksom alla nästan överens om att de här samhällena är icke-människovärdiga. Men just när det gäller barnuppfostran hänger det fortfarande kvar mycket sådana föreställningar om att man så här måste göra avkall på sin personliga integritet för kollektivets bästa.
Ja.
Att det är så här viktigt med barn, att din naturligt egocentriska personlighet måste förtryckas lite grann.
Ja, det måste den ju.
Ja, det tycker inte han då.
Han tycker inte det.
Nej, utan han tycker då att det finns ingen kollektiv trivsel om det inte först finns individuell integritet.
Okej. Okay.
Mm.
Han har aldrig haft bråttom någonstans med ett barn.
Men, jo, ja, men han menar ändå då det att det liksom skulle vara en barnuppfostran mer anpassad för det här samhället då, att det mer handlar om det här att det utgår från individen och att, sådär, att man förr sådär, skulle du tvingas göra rätt för att jag säger så, men nu ska man vara uppfostra människor till att vilja göra rätt. Okay. Så att säga.
Och man vill fortfarande få dem att vilja göra rätt.
Nu sa jag U-ordet här, han är emot det. Ja, eller inte att det finns ett, ja. Men jag tror jag menar det här med integritet, att det handlar inte bara om barnets integritet utan också din egen integritet. Att han också skriver dels, ja, men dels att det är fel med liksom auktoritära föräldrar som kränker sina barn. Ja. Det är fel. Och som inte liksom engagerar sig i barnens känslor och försöker förstå dem utan bara säger jag bestämmer för jag är vuxen och du ska lyda. Det är fel. Men han tycker också att det är fel med det här, den här boken jag skriven innan, curling förälder, begreppet uppfunnet, men typ det, att det här är bara passa upp på sina barn och bara ge barnen vad de vill ha, inte vad de behöver, att det är också fel.
Okay. Och det ska jag ha, Jesper Juhl. Välj en sida.
Ja, men jag tror att man,
har han kommit på den gyllene medelvägen?
Ja, han kommit på den gyllene medelvägen. Det är så att man ska
men att slå barn och fullständigt underkasta till dem, kommer Jesper Juhl och påpekar, man kanske ska göra någonting lite mitt emellan. Geni.
Det är att man ska...
Fan alltså, vad mycket man missade. Vad man har missat. Att kunna bli känd för att säga självklarheter. Men det är väl bara för att man inte ser självklarheterna.
Nej, men det är... Han är...
Jesper är en idiot.
Han är... Ja, men, jag,
nej.
Han är ett geni.
Han är ett geni.
Mm. Men det är så att, jag tror, grejen är att man ska ta barn på allvar.
Mm.
Sådär, men barn behöver inte få rätt eller få som de vill. Man ska ta dem på allvar, sina känslor och vad de vill. Alltså erkänna barnets behov, såhär, synvinkel och lust. Mm. Att man... typ att ett barn är arg för att man är i klädaffären och den såhär bara, jag vill gå nu. Och då ska man sätta sig på knä och säga så att jag förstår att det är jobbigt att vara här. Ja. Det är jobbigt och tråkigt att vara här. Det är varmt och trångt. Men jag skulle också vilja att vi kunde gå. Men nu måste vi, men jag vill också gå och betala först här. Och kan du kanske hålla på med den här grejen så länge?
Gud, jag är verkligen en usel förälder. Mitt barn frågade idag när det var väldigt stressade att vi skulle till fritids. Så sa hon så här, äter vi nu? Och då vet jag ju att hon menar, alltså är det lunch snart? Mm-hmm. Men istället så bara, om vi äter nu, du ser väl att vi inte äter. Står jag med en calzone i käften eller?
Ja, just det.
Usch, dum jag var. Det var så himla dumt.
Ja, är du verkligen alltså sadist? Skolboksexempel. Eller sånt. Riktigt mycket problem verkar du ha. Du bara fräser åt ditt barn på det här viset. Det är det, ja. Ja, det här borde du läsa. Det är långa stycken i boken om att få barn att känna sig dumma och fel. Om hur destruktivt det är.
Gud. Man kommer få en intressant personlighet.
Ja, precis. Ja, men det, men det, här är det som en så här konkret grej jag håller på med det här med språket. Just så där då, att man ska liksom värna, barnet ska få sin integritet och man så här ska förstå barnets perspektiv och dess känslor, även om det inte alls slutar med att barnet får som det vill. Men så då ska man inte så här säga, nu gör vi så här, för så här är det, utan man ska då mera uttrycka det som att jag vill det här. Okay. Att jag ska också, man ska inte vara en sån curlingförälder, utan man ska stå på sig i sig själv och säga sådär att den här, när jag antecknar ett konkret citat, så här, du kan till exempel säga så här, jag vill inte att du leker med min dator.
Nej.
I motsats till, varför ska du alltid vara så dum och besvärlig, din lilla skitunge?
Gud. som att du läser ett manus som någon har suttit och liksom stegraferat. Hos mig. Ja. Nej, men usch, vad hemskt. Ja, men det är jättebra, det är bra. Jag vill inte att du leker med min dator. Men det är inte så här att du tar, att man inte så här, du får inte leka med datorn, som att det vore liksom någon speciell lag, utan det vore någon sorts universell lag om det. Nej. Man säger liksom jag. Det är jag som kom på den här knäppa regeln om att inte leka med datorn.
Ja, man ska säga vad jag känner så där att till exempel om du går ut och det är ganska varmt ut och både du och ditt barn har t-shirt och barnet säger jag fryser, då ska du säga jaså.
Med den.
Nej, inte så. Så ska jag säga, jag känner mig rätt klädd, men säg till om du vill ha mer kläder. Du ska inte säga, vad är det för trams? Det är ju varmt ute.
Ja, så du fryser. Ja, det var ju fruktansvärt. Att du står här i 30 grader och fryser. Just det. Då måste vi nog åka till sjukhuset. Ja?
Du har mera den här liksom aggressiva sarkasmen hela tiden. Du har den tonen. Det är inte så här rakt av en så här avsnäsning, utan det är
här står vi en sommardag, klockan är 12, solen är högt upp i himlen och du är huttrar, så du är kallblodig. Det är väl jättebra att säga så.
Men det här är också lite så här, bara tror jag då, att man bara egentligen ska vara en bra människa. Jag tror jag skriver det också någonstans, att det här kan inte funka som ett så här enkelt, att du har det här som ett enkelt knep med språket.
Nej.
Att du bara så här, utan det är ju, ifall du fräser på det här viset, så är egentligen inte problemet att du så här inte har knäckt den här enkla koden med språket, utan då är det att du är fylld av så mycket bitterhet och bara konstiga känslor.
Jag är bara skit.
För att jag tänker att, ja, men det är så här att vad fan är det ni sitter och tittar på tv?
Ja.
Då ska du istället sätta dig i soffan och säga, jag vill vara med och bestämma vad vi ska titta på tv. Det. Ja, men ifall du inte genuint känner det, så låter det förmodligen ännu värre.
Mm.
Det låter ännu mer passivt och aggressivt, tänker jag.
Vi är ganska lik tv-smak, så där klarar vi oss.
Ja, just det.
när vi är tysta och kollar på She-Ra, så löser sig allt.
She-Ra?
Ja, det är liksom den kvinnliga He-Man, tror jag.
Mm.
She-Man kanske heter.
Ja, okej. Jag förstår.
Det är en tjej.
Woke He-Man.
Mm.
Nej, jag vet inte. Men det är väl mycket den där, det är bara sådana här allmänna, eller boken är ju ganska mycket, det handlar inte bara om barn, det är bara så allmänt hur man ska vara i relationer. Det är också en sån grej, det är just det där med att klara av till exempel att uttrycka vad man själv känner och vill utan att idiotförklara den andra.
Ja.
Att det är en sån bra grej i alla relationer, istället att inte säga så här, vad fan är det, ligger den här för?
Mm.
Utan säga...
Är det här en podd eller en intervention?
Ja, jag tänker att vi kan ha den här grejen här kanske.
Ja.
Säga så.
Ja.
Det är... För att det är liksom... Jag kan förstå det. Jag tror att det är, så här, det är jävligt vanligt just det där med gnabb. Att också nästan att man så här tror att det inte alls är farligt. Man kanske till och med tror att det är lite rolig jargong. Ja. Man har med sin så här tjej eller något sånt där. Ja. Att vi håller på och småbråkar. Ja. Så här, och, Men det är så här långsamt förgiftar varje gång man säger, vad fan ligger den här för?
Mm.
Men just det där också, jag tänkte på det att han pratade om, där funderade jag lite på, för att han pratade om det där just med att få barn att känna sig dumma och få dem att känna sig fel. Att det här att barn reagerar oftast så här självdestruktivt på kränkningar.
Ja.
Att de har liksom inte förmågan att förstå att deras föräldrar är felbara, så att säga. De kan liksom inte så här reagera mot dem och tänka så här, att du har liksom utsatt mig för någonting och det är på dig, utan de känner så här skuldkänslor för det de utsätts för, och de är lojala med sina förövare.
Mm.
Och det finns såna extremfall med så här, att bli utsatt för pedofili och incest och sånt där då, att men att det också är det på i de här mer vardagliga sammanhangen då. Att när föräldrar medvetet eller omedvetet kränker sin barns integritet, då kommer inte barnet till slutsatsen att deras föräldrar handlar fel.
Nej.
De kommer till slutsatsen att det är de själva det är fel på.
Nej. Så att liksom, de var så här, jag är ju uppenbarligen dum i huvudet liksom. Varför frågar jag, äter vi nu?
Ja.
Jag hade inget i munnen när jag sa det.
Mm.
Istället för bara, gud vad min pappa är en skithög.
Ja, jag vet inte. Det står det i den här boken i alla fall. Jag önskar jag kunde trösta dig och säga något annat. Nej, jag vet inte. Ni kanske har den. Hon kanske har kommit in i den jargongen mer.
Hoppas det.
Eller att hon har, bara, hon, eller hon har lärt sig i alla fall att lägga på sig den masken.
Ja,
fast hon så här, för varje sån kommentar så,
ja,
så mister hon självkänsla och ackumulerar skuld.
Åh, gud. Jag äter vi nu.
Men det där, för jag funderar på det, hur jag är då som förälder med det, för att jag, just det här att, tänka att det är mitt eget fel när man utsätts för någonting.
Ja.
Sådär, att så, alltså så är jag verkligen extremt mycket fortfarande, att jag är sån himla, sån mobbad personlighet på det viset.
Alltså du blir mobbad av ditt barn?
Nej, men att jag blir det, alltså om, men jag liksom... Att typ om någon skallar mig så säger jag förlåt.
Ja.
För att min så här instinktiva reaktion är så här bara, oj, nu händer något pinsamt här. Och det är liksom, jag börjar skämmas liksom.
Ja.
Och det har hänt något sjukt här. Och det är på mig att försöka släta över det här.
Okay.
Att jag kan inte så här reagera instinktivt i alla fall. Och tänka att någon har utsatt mig för någonting. Utan det är någonting jag kommer på kanske. Om jag tänkte igenom det en vecka senare.
Kommer du ihåg den där som du berättade om? Den här pappan och sonen i Folkets park. Där barnet upprepade gånger bara örfilade farsan. Och han bara, men putte, släpp. Varför? Släpp. Nu vill jag att du släpp.
Ja.
Fan. Där tycker jag ändå att det är ett väldigt kompetent barn. På ett brutalt sätt. Säger åt sin farsa att skaffa lite ryggrad.
Ja.
Eller? Det kan till och med jag som inte är Jesper Juhl läsa.
Jag vet inte om det är det. Men,
nej.
Men det där kan...
Men det, har inte, det drabbar inte dig.
Nej. Det drabbar mig. Men det där är ju liksom ett sånt... För att det är det han säger, sådär att barn som liksom får sin integritet kränkt och så vidare, att de kan antingen så samarbetar de rättvänt eller spegelvänt.
Ja.
Och jag menar att det är sådana här exempel med att han arbetade i Jugoslavien efter kriget, var någon sån här kroatisk mamma i ett flyktingläger vars makar hade dött vid fronten, och så hade hon två barn. Och hon tänkte då att det jag ska göra för dem av kärlek till dem är att jag ska vara tapper och inte ge uttryck för min sorg. Att, så tänkte hon. Och det är då helt fel, enligt Jesper Juhl och kanske de flesta andra också. Men att då ena barnet samarbetade rättvänt genom att också vara extremt tapper. Tapper, och andra samarbetade spegelvänt genom att vara helt bindgalen. Bara så här vråla och skrika och så hela tiden. Och... det är, och så, jag menar, så kan det vara inte lika dramatiskt som med ett så här krigstrauma, men jag menar att det kanske är som med den här pappan i Folkets park också då, att barnet känner att det är något som är fel med pappa som han inte ger uttryck för, och han är då en sån som samarbetar spegelvänt där genom att bli jävligt obstinat och så vidare utav det.
Jag tror på den här förklaringsmodellen. Jag tycker också att den är extremt praktisk.
Okej.
Okay. Alltså, om du gör så här så kommer ditt barn reagera på det här sättet. Men så reagerar inte mitt barn. Nej, den reagerar precis tvärtom. Jag vann igen. Mitt namn är Jesper Juhl. Och jag har hittills aldrig haft fel.
Du vandrade in i Jesper Juhls fälla. men slog igen.
Oh, nu ska jag berätta om när jag läxade upp en gratis änka.
Nej, men jag exakt. Men så är det då med till exempel
den här. Jag åker ner till detta krigszon. Läx upp för det. Vilket praktarsle. Nej, ja, han hjälpte ju till jättemycket.
Förmodligen, ja.
Vad säger du? Har kriget till Kongo precis tagit slut? Låt mig packa mina väskor. Här ska rättas.
Det är mamma som fått sin make och 8 av sina 10 barn upppackade med machetes. Nu ska jag ge henne lite tips på hur man säger, säg inte slav-tv, utan säg, jag känner att vi kan göra något annat än att titta på tv nu. Nej, men grejen är väl då att det här kompetenta barnet som örfilar sin pappa, att om den här pappan hade lyssnat på det, på barnets kompetens, ja, där, så hade han, då hade han kunnat liksom kanske förstå då, få en högre självkännedom liksom då, lära sig att utveckla sin egen självkänsla med hjälp av sitt barn, för att han skulle förstå då vad som var fel och bla bla bla. Men apropå det jag pratade om tidigare där med men just det med min så här mobbade personlighet, så jag hade också en sån att jag liksom inte kan, jag kan inte reagera instinktivt när jag blir utsatt för en kränkning och tänka att nu gjorde du något fel mot mig.
Nej.
Och det hände, jag bara funderar liksom på hur det, alltså om man då är så som ett barn som har fått sin integritet kränkt, men som en förälder, hur man gör för det på sitt barn. För att jag var med om det i Folkets Park, att det bara gick någon kille så här, som hade så här hörlurar, han gick och lyssnade på musik och så här blundade, så gick han fram och tillbaka på någon gräsplättar i Folkets Park och rökte samtidigt.
Och sen så, på eller med cig?
Vad sa du? Att?
Rökte på?
Nej, bara vanlig cig. Och så gick han så här, där fram och tillbaka, och sen så bara gick han gick in då i mitt barn. Och han brände honom inte.
Nej.
Med glöden, men det var så nära, och så askpelan flög på mitt barn. Och det var ju en sån grej så att, men om jag, att jag borde ju vara så, men vad fan håller du på med? Ser dig för. Men att jag då där också då så här, ber om ursäkt så här, att säga till min son, nu gjorde vi bort oss.
Men du, jag är likadan.
Ja.
Vi har varit på Skillingeteatern, så bara var någon tokgalen tant som i princip höll på att köra över mitt barn.
Ja, ja.
Och istället för bara bli blindgalen,
ja, exakt,
så var det som att ta hopp.
Just det. Ja, det är så hemskt.
Jag borde
liksom
bara liksom slagit sönder bilrutan eller bara liksom ryckt upp dörren. Vad fan håller på med den galen? Jag döda mitt barn.
Ja.
Alltså, om man inte ens kan bli sur när man i princip har ihjäl mitt barn.
Ja, exakt.
När ska jag tacka till då?
Det precis. Att det var, alltså då är man ju verkligen...
Ja.
Så jävla, det är så himla mobbad personlighet att man är så liksom
jävla
söndersocialiserad, ja, på något sätt. Att det är bara att man ska keep up appearance i det läget, ja, också.
Och sen
nu får det inte bli otrevligt.
Nej, och så säger det lilla barnet, äter vi nu? Och jag bara, ser vi ut som vi äter?
Jag blev så mobbad av den här tanten som nästan dödade dig, så nu tar jag ut det på dig istället.
Åh, oh, gud. Jag uppskattar inte det här avsnittet.
Nej, precis. Ja, men det, jag tänkte på det så att, ja, men jag, att jag var så där, att den där rökpelan flög på min bebis och han så bara reagerade så här, oj förlåt, och jag var så här bara, är det lugnt? Ingen fara. Jag började säga jävla eller så här, ja, men bara något, bara se lite sur ut och så här, bara skärp eller ta det lugnt eller vad gör du? Jag kanske bara, det hade bara behövt vara en min, bara något så där. Att så där, det viktigaste är inte att jag säger hur okej det är, vad som händer.
Nej.
Så snabbt som möjligt. Men också jag tänkte på att det var någon annan som tittade på mig så här, och tittade på mig då lite så skeptiskt där och bara så här, gick det bra eller? Tyckte att det var lite märkligt så där, hur. Så då såg jag också min instinktiva reaktion via den här tredje partens reaktion på det liksom, att men så här, varför blir du så där direkt? Att varför ska du släta över det här direkt?
Ja.
Det kan väl, varför, det kan väl vara på honom lite grann att han gick in i ditt barn.
Nästa person ska jag köra över mitt barn, ska jag jävla vad den ska få.
Yes. Precis. Ja, men vila i fred, Jesper Hjult. Vi kan ju sitta här då och begå våld på Jesper Juhls minne, ja, tack vare fackförbundet ST.
För vi hade aldrig gjort det gratis.
Nej, då hade det bara känts onödigt.
Ja.
Men fackförbundet ST hjälper till att göra stormens utveckling möjlig helt enkelt. Och fackförbundet ST är ju det största fackförbundet inom staten. De organiserar alla som jobbar på medborgarnas uppdrag. Det är till exempel de som jobbar på myndigheter, universitet och på bolag med statligt uppdrag. Och under hösten kommer fackförbundet ST åka på turné genom Sverige. Så lås in era döttrar och
göm spriten.
Göm spriten. Skruva fast TV:n ordentligt på alla Scandic Hotel. För nu är det turné. Nej, inte en sån turné.
Nej.
Men det är en turné som startar den 19 augusti i Kiruna och de kommer under resans gång stanna i 48 svenska städer. Tanken med turnén är att det ska vara en slags uppvärmning inför kollektivavtalsrörelsen 2020, eller en förberedelse för den. Att de ska känna av medlemmarna helt enkelt. Man ska åka runt och prata om de stora och små frågorna som kommer upp under fikarasterna på alla arbetsplatser. Så ST kommer åka på den här turnén där man kommer ha liksom diskussioner och man kommer kanske förhoppningsvis värva fler medlemmar. Man kommer öka engagemanget och det kommer göra att ST står väl rustad inför kollektivavtalsrörelsen 2020. ST kommer att besöka arbetsplatser i alla de här 48 städerna. Men man kommer också befinna sig på gator och torg med STs rosa turnébuss som de har.
Mm.
Så att håll utkik efter den på din gata eller på ditt torg kanske. I din stad. Då dyker upp en sån rosa buss. Dit är alla välkomna för att prata om fackliga frågor. Ta en kaffe eller delta i roliga aktiviteter. Gå in på st.org för information om när ST kommer till din stad.
Den här pratan kommer att börja lite gubbigt.
Mm.
Men jag tror att jag kommer få till en ungdomlig twist på slutet.
Mm.
När jag inför detta avsnitt skummade igenom olika nyhetssidor. Läs Sveriges Radio.se.
Okej, en.
Ja, så var det mest det gamla vanliga.
Mm.
Det som det brukar vara. Bönder som klagar på skörden.
Mm.
I år är det tydligen äpplena som inte levererar.
Okej, men det, jag har hört att alltså, för att förra året var det ju exceptionellt felslagen skörd.
Ja,
och att hälften försvann, så nu var det ju normalt.
Det var toppen bra i år.
Okay.
Men ändå så har de hittat en bonde som klagar.
Just det.
De behövde inte leta länge, tror jag. Ryssarna är igång igen, som vanligt. Först så gnäller de på att den här succéserien Chernobyl är orättvis och missvisande. Men så kan de bara inte hålla sig utan spränger såklart något i luften. Så att allt blir radioaktivt.
Har de gjort det?
Ja, de har sprängt en granatfabrik i luften.
Mm-hmm.
Nu har de tydligen stängt av en hel bukt för säkerhets skull.
Alltså en granatfabrik i Ryssland?
Ja, Arkhangelsk tror jag det var.
Okej, alltså det här är inte en krigshandling utan de bara...
De klantade sig.
Jaha, okej. Okay. Ja, det var en olyckshändelse.
Och så har det en massa radioaktiva ämnen där.
Mm.
Så nu är bukten för säkerhets skull stängd en hel månad. Typiskt ryssar. Ungdomarna har hittat ett nytt medel till att missbruka. I år är det diarrémedicinen Timor.
Mm-hmm.
Har de ingen självrespekt?
Men man får diarré av att ta den, eller?
Nej, det är att ta den. Det vet jag faktiskt inte.
Ja,
men gissa det är emot diarré.
Ja, just det.
Är det för eller emot? Klassiskt skämt.
Jag tänkte
är det emot medel?
Jag
vill ju ha diarré.
Jag tänkte att det var något laxermedel. Okay.
Jag vet inte, nog för att vår generation var tvungna att köpa porr över disk. Men vi stod ju liksom inte, alltså vi sänkte oss inte till att stå i en kö med alltså diarrémedicin.
Nej, men vi drack flytande tvål.
Ja, ni gick vi in på allmänna toaletter, vi gick inte och köpte flytande tvål, eller?
Okej, okay, men så man blir hög, eller man blir hård i magen antar jag.
Och hög.
Okay.
Det har varit ett ärtvattenutsläpp i Brålanda.
Mm.
Same old. Men vi har gissar noll konsekvenser.
Ärt?
Vatten.
Vad är det?
Vatten från en ärtfabrik.
Mm.
Samiska kranier återlämnats.
Ja, just det.
Igen.
Mm.
Snart måste ju alla ha kommit tillbaka. Hur många har vi? Och varför kan vi inte bara lämna tillbaka allt på ett och samma bräde?
Ja, jag vet inte.
Det känns som det finns massa liksom små museum som sitter och håller på sina samlingar.
De har väl i sina sådär arkiv. Att någon är nere i någon källare och sen så öppnar de...
Nej.
Kistan med lyx eller kranierna.
Och hoppas att det inte är samiska kranier. Hur som helst. Mm. Sen är något om sexuella trakasserier. Den här gången så är det den sydkoreanska OS-medaljören i short track Lim Yo-jun som stängt av från tävlan i ett år för sexuella trakasserier mot en manlig lagkamrat.
Vad är short track? Är det...
Jag tror att, är inte short track någon sorts skridskor?
Ja, det är som skridskor fast på hockeyrink typ, att man bara åker runt och runt den.
Precis.
Okay.
Lim drog i juni ned byxorna på en yngre lagkamrat inför ögonen på andra laget, på de andra i laget.
Ja, ja, det har snackats mycket om Lim, man har hört mycket rykten. Men att tänkte att det här är något som kommer explodera förr eller senare. Sån inofficiell hemlighet i branschen.
Så nu får man inte göra världens objektivt roligaste prank längre. Det är lite synd ändå. Det måste vara det enkla och roligaste pranket man kan göra på någon. Att bara dra ner byxorna på den. Så står den där. Den ser dum ut.
Men vad, drog jag ner byxorna på en annan kille? Eller?
Ja.
Och den snubben har anmält honom för.
Det förtäljer inte historien vem som använt vem.
Kul, okej. Okay.
Jag undrar om vi kommer tala om det här om några tiotal år i framtiden. Kommer vi se det som någonting fantastiskt roligt som vi längtar tillbaka till och som vi är ledsna över att vår generation och våra barn inte får uppleva? Kanske vi kommer ha nästan en så här rosa minnesbilder av hur kul det var.
Hur kul var det var?
Att kunna dra ner en byxor
bak. Ja, okej, okej. Jag tänkte hur kul vi tyckte att MeToo var.
Nej, nej. Vi var ganska överens om att det inte var så kul. Ingen tydligt att det var kul.
Nej, okay.
Eller kommer det vara vår generations mellanöl? Något vi kan peka på för att förklara varför det gick som gick. På vår tid drog man in i byxorna med folk.
Mm.
Laxarna var dåligt, som vanligt. Nu har de för dålig kondition för att orka simma upp för älven och para sig.
Laxarna? Varför, hur har de fått sämre kondition?
Det vet man inte.
Okej. Okay.
Lata.
Mm.
Mest överraskande är att det varit ovanligt många nyheter om plast. Jättemånga nyheter om plast har varit. Från världens alla hörn. Kenya, Indonesien, Kambodja. Jag har ingen direkt spaning om det. Det bara slog mig liksom att nyhet efter nyhet, alla handlar om plast.
Ja, det har kommit det här att de har såna pappsugrör överallt nu.
Ja, massor från hela världen. Man scrollar och scrollar och scrollar. Varenda grej var om plast.
Mm.
Hur som helst, slut på gubbigheten. SVT har en för mig väldigt personligt intressant nyhet om vattenskoter. Så här står det. Nu har vattenskotrenden nått även västkusten, enligt polisen. Det tog ett tag. Polisen uttrycker en stark oro över att förarna kör alldeles för fort för nära andra och för nära andra människor. Vi är jätteoroliga att flera olyckor sker, säger Marie Fältén, sjöpolis i Göteborg. Det har bara exploderat i år, säger hon. Det går väldigt fort att komma upp i höga hastigheter. Det är väldigt många som kör över sin förmåga. Samtidigt har de kanske inte respekt för andra faror på sjön, förklarar Marie Fältén. Hon menar att vattenskotsförare kör alldeles för nära badplatser, nära förtöjda båtar, kanoter och simmare. Även om det är fri fart ute på havet måste man ta hänsyn till andra båtar och följa sjöfartsreglerna. Man tror att man kan köra lite hur som helst, men en vattenskoter är ett fartyg på havet som vilket som helst. Vissa kör zigzag mellan båtar eller i badstränder, där har vattenskoter inget att göra. Det är direkt olämpligt. Det är idag åldersgräns på 15 år för att köra vattenskoter, men sjöpolisen efterlyser någon slags utbildning med förarbevis för att få köra. Vattenskotern kan gå upp emot 60 knop, vilket är runt 110 km i timmen, menar Fältén.
Oh, vad hemskt.
Jag är som har kört vattenskoter.
Har du gjort det?
Ja.
Okej. Okay.
Och jag kan av egen erfarenhet berätta att det är jättekul.
Okay.
Det går fort och man kan ta sig överallt. Och det är jättelätt. Det finns ett förvaringsutrymme för till exempel en picknickkorg, om man känner för det. Och nästan hela familjen får plats, om de inte är så många. Man liksom svischar förbi kobbar och skär.
Men då kan man sitta fyra pers på
Men
sån...
två kanske. Ja. Tre så. Man kan busa med skarvar.
Hela din...
Bilda min familj.
Hela din trasiga familj.
Ja. Man kan busa med skarvar, vars latinska namn är Phalacrocorax. Visste du det?
Vad är det? Skarvar?
Det är en fågel.
Ja.
Men allt var inte frid och fröjd. Och då vill jag ändå säga att det var det bästa jag gjort på hela sommaren.
Och du gjorde det nu i sommar?
En och en halv timme.
Okej.
Okay. Bästa på hela sommaren.
Ja.
Allt var inte frid och fröjd på grund av hatet. Nu vet jag att jag har tagit upp detta massa gånger, men när jag spelade som svart alv i Skyrim så mötte jag för första gången ett hat mot min person. Och jag hade hoppats att jag aldrig mer skulle behöva uppleva det igen.
Men så det var då du fick tolkningsföreträde om hur det är att vara icke-vit?
Ja.
För att du upplevde rasism, kan man säga, i Skyrim.
Exakt. Först till nu då jag inträdde min rollen som vattenskoterperson. För att alla, och särskilt båtfolket, hatade mig.
Ja.
Hatade mig.
Det är ju som en folkgrupp som att det är verkligen, det är så här, det är som att alla hatar den typen av människor, och det är så väldigt socialt accepterat att hata dem. Det är liksom att,
ja,
det är så här folkgruppen douchebags.
Verkligen.
Som det är okej att hata.
Just det. Och så har vi i alla fall blivit labade. Men man behöver inte, du behöver inte sitta där, liksom, det finns ingen P3-tjej som sitter och har ångest över att hacka på folk som åker vattenskoter. Det, eller hur? Det är helt okej.
Okay. Ja, precis.
Det är kanske någonting som hela Sverige kan samlas runt. Det är för sig lite trevligt.
Men det är ju lite vattenskoter, det är samma som så här att ta bort ljuddämparna på motorcykeln, ja, och köra någonstans. Så här att det är människor som är såna jävla rövhål. Och det är helt okej okay att hata dem.
Fast så är det kanske inte, om man tänker efter.
Nej, men det, ja, precis, det har blivit,
men det,
så.
Men det är så som vi, det är så som den gängse uppfattningen är.
Bara för att någon är liksom ett extremt rövhål. Det kanske är hans kultur och så. Men det får man försöka respektera. att du är ett jävla rövhål.
Alla, och särskilt båtfolket, hatade mig. Jag passerade en segelbåt av typen svindyr. Och folket på däck, de tittade på mig som jag vore en råtta. Mm. Alltså jag såg i deras ögon att jag tyckte att det var en råtta.
Just det.
Och jag är ingen råtta. Jag är en båtmänniska, precis som ni. Men gud vad deras blickar gjorde ont i mig. Gjorde verkligen ont i mig. Men jag blev också arg, för hur fan har de mage att se ner på mig?
Hur? När ska du någonsin respektera som en båtmänniska, precis som dem?
Ja. Och också att de ser ner på mig när de själva körde med motor. Det är det värsta som finns. Folk som har segelbåt som kör med motor.
Ja, okej.
Okay. Använd seglerna! Lite tips. Svaret finns i ett namn. Kritiken mot oss vattenskallar, en nedsättande benämning vi tagit och gjort till vår egen, bara vi får säga det. Men i den här kritiken i alla fall, den känns, jag tycker på riktigt att det känns som klassfrakt.
Ja.
Och snobbism.
Det alltså vattenskoter, jag tänker att det har en så här är utav
nyrik,
petty bourgeoisie, ja precis, ja. Rik, ja. Rätt mycket kapital, inget kulturellt kapital.
Du är hantverkare med firma.
Ja, precis.
Det var det.
Och så här Göteborg, man tänker att det är lite så här. Nej, folk som har så här Joe Labero frisyr, ja, men, kanske som
tidigare har det först kommit nu till Göteborg.
Ja, ja, just det.
Men
ja,
det är hantverkare med egen firma.
Ja, just det. Mm.
Och det tycker ju inte de här fetkatterna på segelbåten om. För att säga, okej, vi låter mycket, visst. Men det är ju motorbåtar också. Motorbåtar låter också. Sen att vi inte håller reglerna, det är mitt svar här. Det är ingen annan heller. Jag var ute en och en halv timme och jag såg massa båtar, både motorbåtar och segelbåtar, som körde till höger om den röda pinnen.
Mm.
Man ska köra till vänster.
Just det.
Och varför ska vi behöva utbildning och förebevisning än andra behöver det?
Det är imponerande ändå, alltså vilka jävla rövhål ni måste vara i vattenskotercommunityt, om man tänker just att så här, bara båtcommunity, ja, i allmänhet är ett sånt rövhål. Alltså det är ändå så här Ulf Brumberg som är liksom, ja, normen, så att säga. Och sen så är ni ändå så exceptionellt, ja, utmärkande, precis, rövhål, så att till och med de kan identifiera det och bli galda av det.
Ja, man tänker så, om båtfolk hatar dem. Då borde det ha skottpeng. Och just det här, man tror att man kan köra lite hur som helst. Vi kan köra lite hur som helst.
Mm, just det.
Det är det som är grejen.
Ja.
Vi kan köra zigzag mellan era tröga båtar. Vi gör det för att vi kan det.
Det hade varit meningslöst annars om ni bara åkte rakt.
Nej, men ni hade också kunnat göra det om ni haft lite mer krut i er motor. Och inte haft en mil svängradie. Men Nej. Vi kan svänga på en femöring. Så därför kan vi det. Det är därför vi gör det, för att vi kan det.
Ja, men det blir en helt,
har vi inte kunnat göra det, har vi inte gjort det.
Det blir en helt meningslös grej också om man inte gör det, för att det är det som skiljer en från en båt. Sådär. Ja, exakt. Det, ja, det är som att...
Don't try to change me, baby. Men visst, säkert klipper vi en annan säl.
Ja.
Det var, men annars så skiter vi inte sönder varenda holme i skärgården, som alla de här segelmänniskorna gör.
Skiter sönder?
Du vet att det finns bajsöer i skärgården.
Aha, okej. Okay. Att de bara sätter sig där.
Bara sätter sig där. Båtfolk sitter där.
Som jävla boskap.
Men boskap, och så lämnar de liksom efter sig sin vidriga avföring och massa papper då. Så de bara slänger naturen. Det gör ju inte vi.
Nej.
För att vi är oftast inte ute mer än ett par timmar.
Nej, just det.
Så åker vi tillbaks. Gud, vad elaka de är. Man skulle nästan vilja samla ihop ett gäng sköna vattenskallar och åka ut i Sandhamn och bara röja. Gärna under den här regatan, vad fan heter. Jag tror egentligen i mångt och mycket att båtfolkets hat mot oss egentligen bara handlar om att vi snor deras tjejer. Hur många brudar har inte klättrat ut en optimistjolle för att klättra upp på en vattenskoter och sitta bakom dessa stiliga vattenriddare? Vattenriddare är också ett namn vi har. Och lämna en tönten i shorts, chinos och glasögon bakom sig.
Ja, men så kan det ju vara. Det är...
Och så är det så himla roligt.
Mm.
Det kan väl vara värt att det brusar till lite i örat på någon gång. Om man vet hur roligt den killen har det. Eller tjej.
Men vad är det som stör dem är bara att man tycker att det är läskigt att de kör zigzag mellan...
Ja, men det är klart att de tycker att det är läskigt för att de kan inte svänga. Nej. Men de får väl bara lita på att vi kan svänga.
Mm.
Vi är svinbra på att svänga.
Är det att ni gillar att göra det här och hålla på med sån... hålla på med sådana här dominansmaktlekar och köra rakt mot och svänga precis framför.
Ja, det gjorde inte jag. Men Branne gjorde det. Han körde chicken race mot utfärgen.
Mm. Nej, men jag... Ja, precis. Du har lagt fram ditt case, men jag är ändå liksom för en så här Duterte-intervention mot er.
Nej! Så att, du ska bara skjuta oss.
Ja, bara så... Alltså helt fria händer åt polisen, tycker jag. Bara begå utomrättsliga avrättningar.
Gud vad Uffe Brundberg skulle åka ut på havet med hagelbössa och jaga oss. Om ni hinner ifatt oss, vilket ni inte gör.
Ja, just det. Ulf Brunberg ska vara så här, en sån friskytt.
Ja. Som
prisjägare.
Ja, precis. Han kommer bli superhyllad och så 100 år senare så kommer vi, den få resten av vår community att kräva att ni tar ner de statyerna.
Det skulle kunna vara, tycker jag, något så här svensk Quentin Tarantino-aktigt som film. Ja. Att just att man tar en sån lite... okreddig skådespelare och gör en creddig igen.
Ja.
Och då skulle du och Branne kunna göra den filmen med Ulf Brunberg, att han är en prisjägare som jagar
vattenskoterskallar.
Vattenskoterskallar.
Jag ska finna på att köpa en. De är så himla dyra.
Är det inte också att om man så här bränner jättemycket soppa väldigt snabbt, att det är dyrt så också, eller?
Ja, det vet jag ingenting om.
Ah, okej. Okay.
Det var helt så himla fri. Man kunde bara så här, åka ut till en kobbe så kunde man bara hoppa rakt ner i vattnet.
Är det inte farligt då?
Är det farligt?
Jag vet inte att man ramlar av och far in i propellen eller råkar köra ner i djupet.
Om man kör ner i djupet. Det rekommenderar alla att inte göra. Men går jävligt fort.
Okej. Okay. Men den flyter precis som en båt, eller?
Den flyter bättre än en båt.
Så att om den bara är still avslagen så flyter den?
Ja.
Mitt ute på havet? Okej, okay, ja. Det är inte så att den,
det var lätt att ta sig upp i den om man hoppar av. Den välter väldigt lätt i och för sig.
Och är den så här, det är inga växlar, det är bara så att man så bara vrider på
det
en
bara,
gas?
Det är bara tuta och köra.
Så det är som att köra typ lika svårt som att köra så här go-kart på ett nöjesfält. Ja, just det.
Branne började genom att köra rakt in i mig.
Okej.
Okay. Och sen så, när han väl kom tillbaka så körde han rakt in i bryggan.
Mm, okej. Okay. Gick den sönder då?
Nej. Men jag såg att uthyraren blev irriterad på att Branne inte på något sätt gav sken av att han hade gjort något fel.
Nej, just det.
Det är väldigt irriterande på.
Mm. Han gick in i karaktären direkt.
Ja. Det är väldigt naturligt för honom.
Det är som att du är född till att vara ett rövhål.
Nej, men Branne. Jag svängde och jag däremot körde ut jättefint. Fint försiktigt.
Okej,
men jag tycker bara att det är fånigt att det hatas mycket. Varför finns absolut ingen anledning att det ska finnas någon special liksom, förarbevis för dem när det inte finns för någon annan liksom.
Jag har glömt bort att det var det handlade om.
Ja,
man skulle ha ett speciellt förarbevis som inte båtägare behöver ha.
Nej, och sen är det liksom, hur fan krockar man på havet? Då är man ju riktigt jävla klantig. Alltså båtar som krockar, jag fattar inte vad som är problemet med dem.
Nej,
men det var det. Oj 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 oj, krasch.
Ja.
Sväng.
Men det var det man kände lite, att Ulf Brunberg hade rätt i det här, alltså hans utfall mot att man inte fick vara full på sjön.
Det kan vara hur full som helst.
Det kan vara, alltså, ja, men verkligen, alltså nästan det fullaste du har varit. Det borde ändå vara omöjligt. Och så krocka med en annan båt.
Ja. Alltså även när det är många båtar så är det helt otroligt att man kan krocka med. Man ser dem ju också så himla bra, för det är så himla få träd på vatten.
Just det, precis. Ja, men okej. Ja, men då har du fått lägga fram ditt case i alla fall.
Ja, precis. Fri, fylla, fart och ingen förbevis.
Nej,
men för oss vattenskallar.
Men det är så himla, tror jag, mycket sånt fall det här också, där det inte det spelar ingen roll vad du har för fakta och logik här.
Nej.
För det är en rent, det är liksom riktigt bara instinktiv äckelkänsla.
De är ju avis på att jag liksom, den här stora segelbåten för massa miljoner, jag kunde åka varv efter varv efter varv runt den.
Mm. Inte så bra utväxling för pengarna för dem.
Nej.
Vi säger tack till Aftonbladet Kultur, tack till Fackförbundet ST. Det var jag, Ola Söderholm, och du, Jonathan Unge, som gjorde veckans avsnitt. Man kan nå mig på olasoderholm@hotmail.com om man vill med något. Man kan... Hotmail. Och man kan följa Stormens utveckling, gilla kanske man säger Stormens utveckling på Facebook också.
Mm.
Så där kan ni få alla era Stormens utveckling behov uppfyllda. Okej, tack, hej.
Tack.